Sådär, då säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag här vid mikrofonen och mixerbordet. Med mig har jag som vanligt den juridiska konsulten Stefan Wahlberg.
Ja, hej.
Hej, du ser ointresserad ut.
Inte det minsta, men jag svarar på tilltal när det ställs en fråga och inte bara konstatera nu.
Nej, skönt att veta alla att du är här. Och så har vi med oss Erik Tagesson. Du är också välkommen.
Tack så mycket.
Ska du prata i mikrofonen den här gången?
Ja, det är ett jävla tjat. Jag får väl börja skrika som ni två andra in i micken.
Ja, men det är så mycket bättre. Alltså det är lyssnarreaktioner på lyssnarreaktioner på lyssnarreaktioner. Och jag får utskällningar av våra kollegor här på det här bygget som säger att det går inte att lyssna när han inte pratar i mikrofonen.
Vem är det som sköter mixerbordet egentligen?
Ja, det är jag. Hörrni, on a more serious note så är det så här att Dagens Juridik och framförallt du Erik här i veckan har kunnat avslöja vad det här justitierådet som nu har accepterat ett strafföreläggande för ringa stöld egentligen stal under det här tillfället som uppmärksammades tidigare i år. Kan inte du snabbt gå igenom vad är det som har hänt, vad var det som hände när vi skrev om det första gången och vad är det för stöldgods det rör sig om egentligen?
Jo, men om vi ska ta det i något sån här kronologisk ordning nyhetsmässigt så är det så att det här avslöjades tror jag i första läget av Expressen om att ett justitieråd nu var misstänkt för ringa stöld och då hade slutat sin tjänst i samband med det här och att en åklagare bekräftade då att en förundersökning hade inletts. Det har sedan dragit ut på tiden. Redan tidigt sades det från justitierådshåll att det skulle skrivas under ett strafföreläggande, men det har nu gått 4-5 veckor och först nu i slut på förra veckan så godkändes det och då blev också förundersökningen offentlig så att säga hos åklagarmyndigheten.
Och vad innebär den här förundersökningen? Vad är det som har stulits?
Jo, men det handlar om flera olika matvaror då, sånt som typiskt sett finns på julbordet. Och justitierådet har då enligt den här utredningen haft med sig dubbla påsar så att säga, så har hon lagt ner de här varorna i en påse och sen lagt den här andra påsen över som för att dölja det. Och det är också så att hon har gått fram till kassorna, det är självbetjäningskassor, och där betalat för ett vitkålshuvud som hon har haft, 6 kronor ungefär, och sen då gått ut med de här andra varorna och då stoppats av en butikskontrollant.
Och om jag tolkar det rätt då, det du säger när du säger att hon har betalat för ett vitkålshuvud, det innebär liksom att det är lite mer förslaget, inte bara så att hon har gått till en självskanningskassa och betalat för en matvara och glömt en annan, utan det handlar om att hon har betalat 6 kronor och så har hon tagit med sig varor för till ett värde över 350 kronor. Så att man kan tolka det som att det är lite mer förslaget än bara ett misstag.
Ja, men det är såklart öppet för tolkning, men det är ju svårt att se det på något annat sätt. Hon har ju en förklaring om att det här handlar om att dels har hon handlat till sig själv, dels har hon handlat till en granne och så skulle hon skilja de här varorna åt, och att hon då har glömt att betala för de här varorna som har legat i påsen. Men det är ju till och med så att butikskontrollanten som har sett henne göra det här säger i förhören att det här är ett väldigt vanligt modus bland personer som stjäl i butik. Att man lägger det i botten på en väska och sen lägger man någonting över för att dölja det.
Vad säger du då, Stefan? Vi brukar gå till dig när vi vill ha lite större perspektiv. Sådär. Hur förtroendeskadligt är det för Högsta domstolen att ett tidigare justitieråd som det handlar om nu, men som var justitieråd när det här skedde, begår den här typen av brott? Det är ju trots allt bara ringa stöld, men det är ändå förtroendeskadligt.
Ja, det är klart att det Erik har gått igenom här är en dussin brotts- och gärningsbeskrivning i vilken åklagares vardagliga liv som helst. Men det som gör frågan då pikant eller allvarlig, eller vad vi nu ska kalla det för, det är ju att det är en av domarna i Högsta domstolen som så att säga erkänner detta. Och det som möjligtvis man kan resonera kring det är att hon har, i och med att hon har godtagit strafföreläggandet, erkänt både de här den så kallade subjektiva och objektiva sidan av brottet, alltså även uppsåtet, annars så kan man inte kunna utfärda ett strafföreläggande. Och när det gäller juridiken så får vi utgå ifrån att hon har alla bitar på plats, så att hon har förstått innebörden av att strafföreläggande har för grund så att säga. Ändå så tycker hon inte riktigt själv att hon har ett uppsåt till det här, utan hon tycker och säger att det var att hon var stressad och så vidare. Och det där är lite motsägelsefullt tycker jag. Men för att svara på din fråga, det är klart att det inte är bra att våra domare i Högsta domstolen döms för brott, vare sig det handlar om ringa stöld som tidigare kallades eller hette snatteri, eller det skulle vara allvarligare brott. Det här är människor som man generellt sett ska kunna ställa exceptionella krav på när det gäller handel och vandel.
Och jag skulle också vilja säga det att ett enstaka tillfälle hade kanske varit lättare för att det inte hade drabbat förtroendet lika hårt. Men det visar sig att under den här utredningen så hittar man en övervakningsfilm som är sedan en vecka då innan det här tillfället när hon ertappas. Där man ser henne plocka ner ett okänt antal varor i en påse och också gå ut utan att betala. Så att det är inte en engångsföreteelse.
Du var inne på någonting där, Stefan. Du pratade om att hon i vissa förhör trots allt ändå hävdar att nej, men det här, jag hade inget uppsåt i det här. Det blir lite konstigt, för det man gör när man skriver på ett strafföreläggande, det är ju trots allt att erkänna att man har begått ett brott, eller hur?
Ja, så var det ju. Det var ju precis det jag sa, att det här är ju en förutsättning för att kunna både ta emot ett strafföreläggande och för att en åklagare ska kunna utfärda ett strafföreläggande, att de här frågorna är utredda och klarlagda och att det finns ett erkännande. Annars går vi av huvudregeln om domstolsprövning och så vidare. Och man kanske kan jämföra det här med någon form av det man brukar tala om, processekonomi, alltså, fast det inte då handlar om pengar i det här sammanhanget, utan snarare processvillighet. Man vill få saken ur världen helt enkelt och slippa kanske schabotera i eller behöva gå till en offentlig rättegång där allting ska rullas upp vid en muntlig förhandling och så vidare. Och så vidare. Och där kan nog både en hög politiker och en hög domare tycka att jag tar det här, skriver under så i saken i världen, så får jag byta huvudet av skammen så att säga, i den tid som det här kommer vara i fokus, men jag slipper en rättegång. Så skulle det kunna vara, eller jag tror att det är så.
Så är det också ofta, att alltså, media hittar ibland saker bland strafförelägganden, men det är inte alls samma, det är inte lika tillgängligt, det är svårt att få ta del av en förundersökning till exempel, och det blir då ingen offentlig huvudförhandling. Och det kan ju också så att säga vara ett skäl till att man skriver under, att man vill inte ha en process i det öppna. Men jag skulle också vilja säga att det handlar ju såklart om ett väldigt lindrigt brott här. Men jag tycker det är oerhört allvarligt att justitierådet enligt då den här butikskontrollanten och ytterligare ett vittne i samband med att hon grips har sagt: du vet inte vem du har att göra med, jag är domare i högsta domstolen. Och därefter då tyckte att hon bara skulle få betala för de här varorna och sen gå hem. Och att det inte skulle bli en polissak av det hela, det tycker jag är oerhört allvarligt.
Kan vi bara avslutningsvis, innan vi lämnar det här ämnet, Erik, vad landar det här kalaset på? De här 354 kronorna, vad blir det till slut i dagsbot för det här justitierådet?
Jo, men till slut så blir det ju så att det handlar om 50 dagsböter av 1000 kronor, så att det är 50 000 kronor som justitierådet får betala för den här julmaten.
Dyr julmat helt enkelt. Låt oss byta ämne. Ja, då ska vi prata om ett litet misstag här, tror jag vi ändå får lov att kalla det, från vår justitiekansler och föredragande på den här myndigheten. Det var nämligen så att vi på Dagens Juridik häromdagen uppmärksammade som ett beslut som JK hade fattat om att inte inleda förundersökning i ett ärende. Och det trots att man hade konstaterat att det i en viss podd som låg ute på nätet hade uppmanats till någon form av datorattack mot en tidning som man i podden och i anmälan benämnde som X-nytt. Och då konstaterade JK att det går inte att inleda någon förundersökning i det här ärendet, för att det har inte specificerats mer än att det skulle handla om någon publikation som heter X-nytt. Det var bara den lilla haken att tidningen X-nytt visst existerar, och det var benämningen på den tidningen som åsyftades i såväl podden som i den här anmälan. Och då hörde vi av oss till justitiekanslern och frågade hur de såg på saken, och det var väl lite tveksamt där till en början. De undrade lite vad vi menade och sådär, men kunde till slut konstatera efter kontroll med föredraganden i ärendet att jo, det här hade vi missat, att det finns en tidning som heter X-nytt. Då blev det lite axelryckning, kan jag tycka, när man säger att ja, det har ändå kommit in en anmälan om omprövning i det här ärendet, så det är det som kommer hända nu. Man vill kanske inte riktigt ta ansvar för att man har gjort fel. Vad säger du om det här, Erik? För mig är det lite, alltså nu kommer det sannolikt prövas om och det kanske kommer leda till en annan utgång, men det är lite axelryckning för mig att man bara sitter och säger att ja, men det har ändå kommit in en anmälan om omprövning, så det kommer lösa sig.
Jo, men jag kan hålla med. Nu var det ju så att vi fick inte, eller pratade inte med justitiekanslern Marie Heidenborg, utan vi hade en mejlkontakt fram och tillbaka. Men visst kan jag tycka att hon i det här mejlet kunde uttrycka lite mer av en ursäkt då, att någon form av ånger, att nu har vi verkligen begått ett misstag här. Det är klart vi måste se till att det rättas till. För det är ju ändå ett pikant misstag att uppfatta X-nytt som så att säga en omskrivning för någon annan tidskrift när den de facto heter X-nytt.
Vad säger du, Stefan?
Även Solen har sina fläckar, även justitiekanslern Marie Heidenborg har sina fläckar, och framförallt hennes föredragande. Det här är ju naturligtvis man ska göra en pudel i proportion till misstaget, och det här är ett misstag som man har gjort, och man kan ju förstå möjligtvis att misstaget sker. Det är som om det skulle komma in en anmälan mot någon som kallas för Mr. X, och så visar det hette faktiskt Mr. X. Och det misstaget kan säkert begås. Men jag håller med Erik, man kanske inte ska ta på det så lättsamt som jag själv möjligtvis just nu har en liten anspelning åt. Utan ett fel är ett fel, och ett fel ska erkännas. Och sen går man vidare och ser till att inte felet upprepas. Så har jag försökt leva mitt liv, även om jag inte alltid har lyckats.
Ja, men jag kan tycka att det är allvarligt, speciellt när man i det här beslutet konstaterar att jag menar, det här är ju sannolikt kunnat vara någonting som man hade kunnat inleda förundersökning om. Att man då inte väljer, trots att det sitter människor i den här podden och liksom pratar om någonting som heter X-nytt. Då, min tolkning då, att då utgår justitiekanslern ifrån att de här personerna som sitter i den podden är så pass smarta och föreslagna att man liksom inte skulle nämna den aktuella tidningen vid namn, så att man skulle benämna den vid X-nytt. Och så gör man inte en sån kontroll. Det var ganska enkelt för dig och mig, Erik, att kontrollera det här på nätet. Det är en googling bort.
Ja, och dessutom så framgår det också av den här anmälan som är gjord till JK att podden som vi pratar om är en podd som görs av en nazistisk organisation. Den här tidningen då, X-nytt, har bevakat en demonstration som de har genomfört, vilket då den här nazistiska organisationen är upprörda över, och därför säger de i podden att de borde utsättas för en sån här dosattack. Och där finns ju så att säga kontrollerbar uppgift, och det är ju faktiskt så att till och med i anmälan så står adressen xnytt.se angiven, men JK uppfattar alltså det här som en omskrivning för en faktisk tidning.
Alltså den allvarligare bakgrundsbeskrivningen utav fallet gör ju just att man kan tänka sig att man borde lagt lite större kraft för att utreda om den här tidningen fanns eller inte, vad man gjorde onekligen, va? Det är inte en, man kan säga att om det hade varit uppenbart utifrån innehållet att det här var någon okynnesanmälan, så kanske det hade funnits lättare förklaringar till hands. Men det gör det inte på samma sätt när det finns en allvarlig uppkomstbetingelse bakom.
Nej, men och jag vill återkomma till det jag sa i början. Jag tycker någonstans att liksom, ja, då är det väl bara tur då att det har kommit in en anmälan om omprövning. Annars är det ju sånt här som bara skulle rinna ut i sanden, och så inleds det ingen förundersökning även om det finns förutsättningar för det. Och det är väl jätteallvarligt. Jag menar, JK har ju en viktig roll i det här samhället, och speciellt när det gäller att bevaka tryck- och yttrandefriheten och sätta gränserna till viss del för vad man får säga i såna här poddar och skriva i tidningar på Dagens Juridik eller vad som helst. Och då kanske man inte bara ska säga ja, men det där, nu får vi lösa det här, det löser sig själv liksom, utan man kanske kunde någonstans tycka att JK skulle kunna säga någonting mer.
Ja, dessutom utifrån den exklusivitetsroll som justitiekanslern har beträffande tryck- och yttrandefrihetsbrott från det allmänna sidan, så har man ett litet extra ansvar, absolut.
Jaha, hörni, då var det dags igen för vårt paradsamtalsämne i den här podden, nämligen trumvirvel, advokatsamfundet, advokater, advokatetik, oetiska advokater, etiska advokater, advokatbyråer, advokater, generalsekreterare. Ja.
Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Ja, precis. Det pratar vi om hela tiden, och jag tänkte, för att bygga en liten grund här för lyssnaren, så har det de senaste dagarna, eller den senaste veckan kan man väl säga, på Aftonbladet Debatt blåsat upp en debatt mellan den i dagens juridikkretsar mycket kända åklagaren Paulina Brandberg och bland annat Mia Edvall Insulander, men nu även senast här advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock, heter hon, inget annat än det. Och de slår ju tillbaka mot den här kritiken som åklagaren Paulina Brandberg riktar mot vad hon menar är ett ganska slappt system och så vidare. Och lite med anledning av detta, Stefan, så har du i dagarna intervjuat Lena Frånstedt Lofalk som var ordförande i disciplinnämnden i många år. Vad var din bild av hennes intryck av den situation vi nu befinner oss i med advokatetik i väldigt stort fokus?
Alltså jag tyckte det var intressant att intervjua då Lena Frånstedt Lofalk, därför att hon under 11 år satt i disciplinnämnden och bara 9 år som ordförande, och har en exceptionell erfarenhet av den här typen av goda advokatsedsärenden och sådär. Men nu är hon inte längre kvar i disciplinnämnden, och därför tänkte jag att prata med en så pass senior och erfaren människa utifrån det som har hänt bara de senaste fallen då, så kan vara intressant. Och hon sätter fingret på någonting som, ja, vi kanske ska lyssna lite på vad hon säger. Jag vet inte, har du det där så?
Vi kör.
Ja, Lena Frånstedt Lofark, du har stor erfarenhet av disciplinnämnden i samfundet. Den senaste tidens uppmärksamhet kring ärenden där och advokater som inte har skött sig som de borde. Vad är din kommentar till det?
Ja, där handlar det väl om att det är några få advokater, vill jag säga. Det stora flertalet sköter sig bra. Men några få advokater som har kommit för nära sina klienter och som varken, tror jag, har velat eller förmått följa våra regler.
Ja, Stefan, vad är din reaktion på det hon säger?
Nej, men jag tycker det är rätt klarsynt att mena att det finns en skara, kanske företrädesvis yngre advokater som inte klarar av att hantera den här typen av grovt kriminella människor som de får som klienter och i den miljö som de tillhör, utan så att säga dras in i det här på ett sätt som inte är acceptabelt utifrån ett advokatperspektiv, där man ska hålla integritet även gentemot sina klienter. Va? Även om man inte så redligt ska tillvarata deras intressen, så ska man då hålla sig på ett betryggande avstånd när det gäller personliga relationer. Lite sådana här saker. Och det här utvecklar hon ganska bra i den intervju som jag tror publicerades samma dag som den här podden. Är det korrekt?
Jajamän.
I Dagens Juridik. Jag vet inte om den är så att podden publiceras före.
Jo, det gör den. Men man kan lyssna sen. Men lite det här som Lena säger, Erik, är ju också det som Mia Edvald Insulander har sagt och även Eva-Maj Mühlenbock. Och många upprepar det med en papegojas envishet. Det rör sig om ett fåtal personer, det är inte alla advokater. Och jag kan tycka att Paulina Brandberg har en poäng där när hon är på och liksom hugger lite på det här. Ska man nöja sig med den argumentationen? Kan man nöja sig med den argumentationen?
Nej, det finns såklart en väldig massa lager av det här. Men precis som du säger, så upplever jag att från samfundets håll så säger man att ja, men det är ett fåtal och vi har 6000 advokater i Sverige och det rör sig om 4 uteslutningar. Ja, till att börja med, det är 6000 advokater. Men av dem så är det kanske en fjärdedel, 1500 ungefär, som sysslar med straffrätt. Av dem så är det då, vi räknar högt, 1000 som sysslar med, som är offentliga försvarare. Och det är 4 offentliga försvarare som nu har uteslutits, eller advokater som jobbar som offentliga försvarare. Det gör ju att andelen så att säga blir mycket högre än om man jämför med de 6000. Och när Paulina Brandberg och andra pratar om gangsteradvokater, då är det just de här vi pratar om. Brottmålsadvokater som är offentliga försvarare.
För att inta den roll som jag brukar göra i det här, lite grann som försvararnas försvarare, så vill jag nog ändå säga att jag tycker inte att det är poänglöst att påpeka att det handlar om promille som begår så här grova övertramp. Och för balansens skull brukar jag också gärna understryka att det finns rötägg och odågor och mycket märkliga beteenden även på åklagarsidan som ibland uppmärksammas och ibland inte uppmärksammas. I Dagens Juridik brukar vi uppmärksamma allt från fall som kritiseras hårt när det gäller åklagare i till exempel Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, men det finns även ärenden hos Justitieombudsmannen och till och med åklagare som har begått brott och sådär. Så att för all del, det ena rättfärdiga givetvis inte det andra, men jag tycker faktiskt att det ändå är en poäng. Sen är det inte sen innebär inte den låga andelen klandrade eller uteslutna advokater att man kan luta sig tillbaka från samfundet. Tvärtom, jag är ju första förespråkaren för att säga att det här är uppgift man måste ta på allvar, inte minst för att allmänhetens förtroende ska upprätthållas för advokatkåren.
Ja, Paulina Brandberg påpekar ju här också att det är ju knappast så att samtliga oetiska advokater är utrensade nu från samfundet, och det tror inte jag heller, utan det kommer alltid finnas de här rötäggen som begår liksom brott mot god advokatsed. Hon efterlyser, Erik, någon form av intern utredningsfunktion från advokatsamfundet, så att de inte ska behöva förlita sig på att till exempel åklagare och poliser och andra människor inom rättsväsendet ska anmäla advokaters oetiska beteende. Vad säger du om det? Det avfärdas ganska bryskt av Eva-Maj Mühlenbock i en replik där.
Jo, men till att börja med, så i förhållande till det Stefan sa, alltså, ja, men det är klart att det inte är opåkallat att påpeka att det är en väldigt liten del. Vad jag menar är bara att det är inte en så liten del som man vill ge sken av. Därför att det handlar inte om 4 av 6 000. Eftersom att det inte är 6 000 brottmålsadvokater vi pratar om. Och det är just de som Paulina Brandberg skriver om. Men vad gäller frågan om en utredningsfunktion så kan man väl tycka att, eller hoppas att det skulle finnas en rejäl sån möjlighet. De advokater som anmäls och utesluts eller utreds av samfundet, antingen på initiativ av samfundet eller på initiativ av att det kommer in en anmälan, är ju ganska begränsat. Och det är klart att, som vi har haft nu senast, en advokat utesluten för väldigt många saltade räkningar och så vidare. Om ingen kontrollerar, alltså det är ju inte samfundets uppgift per se, men att man kanske måste göra kontroller och ha ett system där man kan kontrollera hur många mål är den här advokaten förordnad i. Och om han uppger sin kostnadsräkning att han har suttit i Stockholms tingsrätt 8 timmar en tisdag, så kan han ju rimligen inte samma tisdag sitta i Göteborgs tingsrätt.
Jag tycker faktiskt den här frågan blir rätt intressant, därför att jag kan å ena sidan hålla med samfundet om att det är omöjligt att inrätta någon form av underrättelseverksamhet mot sina egna ledamöter i samfundet. Å andra sidan görs då en ganska omfattande handels- och vandelskontroll utav jurister som söker inträde i samfundet, och där tar man referenser och där pratar man med människor som de har mött i sin roll som oftast biträdande jurister, och där har man en ganska omfattande kontrollverksamhet. Det är inte omöjligt att man kunde känna på att på något sätt i någon annan grad ha en fortsatt sån kontrollverksamhet på sina advokater. Jämna mellanrum. Jag kan inte här och nu säga hur det ska gå till, men när det gäller till exempel personer inom statsförvaltningen som är säkerhetsklassade enligt lag och ligger i de högre säkerhetsklasserna då, ettan framförallt, men även tvåan, där gör man ju kontinuerliga kontroller så att personen i fråga inte har blivit en fara för rikets säkerhet under resans gång och sedan man då så att säga godkände klassningen. Va? Och det kanske man skulle kunna göra. Jag vet inte exakt hur det ska gå till, men ja.
Eva-Maj Mühlenbock har ju faktiskt en viktig poäng i sin replik här, som man kan se om man tittar på advokatsamfundets årsredovisning och inte minst om man tittar på statistik från disciplinnämnden, nämligen att antalet advokater blir fler men antalet disciplinärenden blir färre. Det är ju faktiskt någonting man ändå inte kan blunda för. Men jag tror att du har en väldigt viktig poäng här, Erik, att det kan vara så att det är färre disciplinärenden som drabbar affärsjurister eller advokater som håller på med andra saker, medan många av de disciplinärendena som blir omskrivna i media och som nu på det senaste har lett till uteslutningar, det är ju uteslutande brottmålsadvokater, och det är väl där någonstans problemet ligger.
Ja, det har det varit i senaste tiden, samtidigt som en vilken oväsentlig andel av disciplinnämndens avgörande faktiskt avser då affärsadvokaterna, men på helt andra grunder ska vi säga. Och anledningen till att det här är intressant är givetvis att brottmålen är mer publika, de är mer omskrivna i media generellt, men också att det då i det här sammanhanget handlar om offentliga medel, eftersom offentliga biträden inklusive offentliga försvarare faktiskt bekostas genom alla uteslutande delar genom skattemedel, och då finns det ett oavvisligt allmänintresse även på den grunden.
Och jag ska inte slänga mig med att det är någon form av fakta här, men jag har läst väldigt många disciplinärenden de senaste åren, och min allmänna känsla när jag har läst dem är att när det handlar om ärenden som inte rör brottmålsadvokater, det vill säga målsägandebiträden eller försvarare, så upplever jag att det snarare handlar om ofta om passivitet, att man kanske inte har gjort någonting i något dödsboärende. Det kanske handlar om missförstånd, att man har gjort någonting som man upplever själv är korrekt men som inte är korrekt, medan det är en del fall när det rör försvarare, målsägandebiträden, alltså brottmålsadvokater, så kan det mer från min sida åtminstone uppfattas som mer förslaget. Det handlar om tydligare advokatetiska övertramp och så vidare. Är det din uppfattning också, Erik?
Ja, men precis som du säger, och det är ju flera av de här uteslutningarna vi har haft som har handlat om enrumsprivilegiet och alltså väldigt, väldigt allvarliga överträdelser som då helt korrekt tycker jag har lett till uteslutning av samfundet.
Alltså missbruk av advokatens privilegium att få träffa klienten i enrum och så vidare, och ändå har man då inte respekterat att det finns sanktioner, eller förlåt mig, restriktioner heter
ja,
det.
Ja, och det här reser en fråga som jag tänkte vi kunde avsluta den här diskussionen med. Det är nämligen att vi är ganska aktiva på Twitter, det vill säga vi använder oss av Twitter varje dag vidare. Det är ganska många advokater som är aktiva där också. trots att de här brotten mot enrumsprivilegierna eller liknande som du pratar om här egentligen äventyrar hela advokatkårens kärnverksamhet, nämligen att när det gäller brottmålsadvokater, målsägandebiträden, försvarare, deras möjlighet att samtala i enrum exempelvis med en klient som sitter häktad med restriktioner, trots att de här brotten verkligen kan förstöra för sådana advokater som jobbar med de typerna av målen, så är det, upplever jag, inte tillräckligt många som ställer sig upp och säger vad är det frågan om? De här människorna måste rensas ut. Utan när Paulina Brandberg skriver exempelvis debattartikel på Aftonbladet så är det tvärtom många advokater som rider ut till advokatsamfundet och advokatkårens försvar. Och det förvånar mig.
Ja, och till och med då till de här enskilda advokaternas, de som är uteslutnas försvar, vill nyansera bilden av, trots att det då uppenbarligen och bevisligen har begåtts grova övertramp.
Sen är det faktiskt intressant därför att ett par av de här fallen handlar om uppenbart oskicklig processföring, och det tycker jag, jag menar naturligtvis, den advokat som är oskicklig processföring får själv bära hundhuvud för det och ska uteslutas om man inte kan grunderna för hur rättegångsbalken fungerar och hur en domstolsprocess ska föras. Men i någon mening har just den problematiken en förmåga att falla tillbaka på, med all rätt tycker jag, samfundet.
Det är klart det gör.
Kan man ha advokater? Det är som om sjukvården skulle ha kirurger som inte klarar av att veta upp och nedsidan på en skalpell. Va? Och det är det som är, eller skillnaden på ett ben och bröstkorgen.
Ja, men det går ju inte. Det funkar inte. Jag menar, det finns ju utbildningskrav för advokater. Man måste gå ett visst antal timmar utbildning. Man måste ha varit biträdande jurist under ett visst antal år. Man ska klara en advokatexamen. Frågan är väl bara, hur ser kontrollen ut för att man liksom tar del av den kunskapen som ges på de här utbildningarna och så vidare? Är det sådana frågor? Jag vet inte, vi kanske inte kommer längre i den här diskussionen idag. Men som sagt, den här frågan är verkligen på tapeten igen. Den kommer sannolikt inte att rasa ner från tapeten, utan den kommer sitta kvar där ett tag. Innan vi avslutar så tänker jag måste avkräva ett svar som vanligt på helgplanerna. Erik, vi börjar med dig. Odling var det väl senast, det kanske var Stefan?
Ja, det var inte jag i alla fall, men till helgen så är det ju i alla fall en av årets största händelser. Det är hemmapremiär för Bayern.
Passar det nu så jag inte drar ner reglaget där.
Alltså, vi ser fram emot en seger på lördag. Går tåg över Södermalm. Det blir härliga tider. Grönvita färger.
Begå inga brott nu.
Brukar man göra det i Bayern?
Nej, men det brukar vara stökigt på de här promenaderna.
Är det Bayerns Djurgården, William?
Det är bra, men jag tror inte att det är liksom, det kan bli stökigt på sådana saker. Vad ska du göra, Stefan?
Jag ska inte titta på är det ishockey eller fotboll eller curling? Fotboll. Jag förstår, jag skämtar med er. Jag har inte det starka idrottsintresset som ni har. Jag har inget lag än som jag håller på till mångas förtret. Andra brukar säga att det är bra att man inte håller på något lag. Antingen håller man på Bayern eller också håller man inte på något lag alls, eller antingen håller man på Djurgården eller också håller man inte på något lag alls. Och jag håller inte på något lag alls. Möjligtvis Rospiggarna i Speedway.
Du brukar säga det, men vad ska du göra i helgen?
Jag ska till Rospiggarna i Speedway. Nej, jag ska upp till Roslagen, ja. Där jag har mitt landställe och där jag brukar tillbringa weekenderna.
Härligt. Själv ska jag också ta det väldigt lugnt och försiktigt. Hörrni, stort tack för alla ni som har lyssnat. Glöm inte att höra av er till podden @dagensjuridik.se om ni vill oss något. Annars så är vi på återhörande alldeles snart.